Och då så sa den här utropen så här: "Wait a minute, ladies." Och vi blev jätterädda, tänkte att de, nu har de sett att vi smyginspelade.
Gårdsbesök i Mellanvästern i USA. Göran Perssons första poddintervju och en intensiv direktrapportering från Borgeby fältdagar. Lantbrukspodden firar 10 år sedan starten i april 2013 och har under åren bjudit på många minnesvärda inslag. I det här specialavsnittet av Lantbrukspodden delar grundarna Anna Nilsson och Camilla Olsson med sig av sina erfarenheter genom åren.
Hej och välkomna till Lantbrukspodden, Anna Nilsson och Camilla Olsson.
Tack så mycket.
Tack.
Jag heter alltså Maria Sander och är reporter på Lantbruk. Ni båda är ju här för att prata om någonting som ligger oss alla varmt om hjärtat och någonting som ni var med och startade. Nämligen Lantbrukspodden som firar 10 år i år. Anna, vi börjar med dig. Berätta gärna lite kort om dig själv.
Ja, jag är numera ledarskribent på Lantbruk och Lantskogsbruk. Men då det begav sig för 10 år sedan, då var jag reporter på tidningarna.
Och Camilla?
Jag är numera reporter på tidningen Husdjur och tidningen Nötkött. Men då, för 10 år sedan, så var jag ganska ny på Lantbruk och jobbade som webbredaktör.
Vi gör så här att vi börjar från början och så lyssnar vi på ett litet klipp från premiäravsnittet.
I den här podden kommer du att få fördjupande reportage och nyheter om allt ifrån vårbruk till inälvsparasiter, granplantering och hur de senaste politiska besluten påverkar lantbrukare och skogsägare.
Så här lät det alltså. Sköljer minnena över er.
Oh ja. Jag vet inte om det hörs, men jag kommer ihåg att jag var i alla fall väldigt, väldigt nervös. För att det här var ju helt nytt. Det är kanske svårt att tänka sig nu, för nu är podd ett sånt, det är så vanligt, det finns så mycket poddar. Men där och då så fanns det ju faktiskt inte. Vi var den absolut första svenska lantbrukspodden. Men det fanns överhuvudtaget inte ämnespoddar som det finns idag, när det finns i alla möjliga ämnes och inriktningar. Men det var Alex och Sigge, Alexander Schulman och Sigge Eklund, deras podd. Och så var det Hanna och Amanda som körde fredagspodden. Och det var kulturpersonligheter. Och vi kände oss ju att vi var väldigt rädda, Camilla, vill jag minnas, att inte bli tagna på allvar.
Ja, men det jag kan lägga till också, Värvet fanns. För att Kristoffer Triumf som leder Värvet, jag mejlade ju faktiskt honom inför att vi skulle dra igång, Anna, och frågade vilken utrustning vi skulle ha. Idag är det också en sån här tanke som kanske, ja, det är svårt att tro att någon från en sån stor podd idag skulle svara på ett sånt mejl. Men det gjorde han, så att han hjälpte oss på vägen där.
Vi var en liten skara då, poddradiojournalister. Och ja, just som du sa, det fanns liksom inga utbildningar, inga kurser. Vi satt ju och kollade på tutorials, och det begreppet fanns ju knappt heller. Alltså att vi tittade på YouTube-video från USA där de klippte och hur man gjorde podd, eller hur?
Mm. Ja, men så var det. Och vi visste inte heller hur vi skulle få ut podden. Hur skulle man kunna lyssna på den? Alltså, hur gjorde man egentligen? Så det var många timmar framför YouTube.
Jag skulle säga också att det var, när man hör den här intron, att vi ska vara i hela landet och i världen inom alla ämnesinriktningar. Vi siktade ju högt, kan jag säga. Skyhögt.
Ja, kan ni berätta lite hur ni fick själva idén?
Ja, nej, men jag hade ju jobbat på radio då ganska nyligen och var ganska ny på Lantbruk, och jag saknade ljud. Och sen så hade jag börjat lyssna på några månader innan på Fredagspodden och Alex och Sigge och så. Och sen så tror jag att det var efter en AV som vi var så här: nej, men ska vi inte testa det här med ljud? Så. Och sen så fick vi okej att göra det.
Och det var ju sån revolution i att tidigare så har ju vi behövt på något vis påverka Sveriges Radio för att komma in med nyheter eller gräv eller så. Men nu kunde vi ju styra det själva, och vi kunde göra radio bara med, vi spelade in med mobiler i början. Och sen investerade vi i mer avancerad utrustning. Men vi klippte ju helt själva och gjorde allting själva. Men att vi kunde göra det. Men så var utmaningen då att nå lyssnarna. Vi visste ju att det är ju, var ju då för 10 år sedan och även idag. Som ju en av våra granskningar visat att det är väldigt lite om lantbruk och skog ju i allmän media. Så vi visste ju att det finns ju. Men vi vet ju att våra läsare och följare lyssnar väldigt mycket på radio, men då inte så mycket om deras verklighet eller näringar. Så, och det har ju funnits radioprogram tidigare i Sveriges Radio om lantbruk, men inte längre. Så vi vill ju återskapa det och göra någonting nytt. Och det var ju en väldigt häftig känsla att kunna göra det själva. Men att hitta lyssnarna, det var ju det att det var på den här tiden, för 10 år sedan, så var det alltså nytt med app. Bar. Så vi hade ju egna flyers på Elmia, på lantbruksmässan och Elmia i Jönköping. Där vi stod och delade ut flyers om hur man laddar ner en app. Och det var det som var utmaningen. Vi visste att de kommer nog gilla det här, men hur får vi dem att komma hit? Och så det var ju en stor utmaning.
Hur var responsen då?
Ja, vi fick ju ganska mycket respons, både tips och... Vi laddade ner väldigt mycket appar i lyssnarnas mobiler. Då. Och det blev ju... utmaningen var att podd var så nytt så ingen visste vad det var. Men när de väl hade laddat ner så hade vi många trogna hardcore-lyssnare.
Ja, precis. Jag vill minnas, Anna, att första året vi var på Elmia så var det just att vi laddade ner appar i folks mobiler. Vi hjälpte dem till att hitta lantbrukspodden. Andra året vi var där, då var det folk som kom fram till oss och var så här, ja, det är ni från, är det ni som gör lantbrukspodden? Så att någonstans där på ett år så hände det ju jättemycket, verkligen.
Ja, att vi märkte också på alla, det var ju allt från, ska man säga, lantbrukare runt om i landet, men också liksom olika nivåer inom, alltså det var alla möjliga som lyssnade, märkte vi på responserna och på reaktionerna.
Ni gav er ju bland annat ut på en väldigt omfattande poddresa i USA, och jag tänker att vi ska lyssna på ett kort klipp från Mellanvästern.
This is Lundbrukspodden with Anna Nilsson and Camilla Olsen coming to you from America.
Ja, så där lät det då. Vad gjorde ni i USA egentligen? Vad mötte ni där?
I att det var så nytt med podd och fanns inte mycket att... inga utbildningar, kurser här i Sverige. Men att utvecklingen var längre fram då i USA. Och att de har en väldigt stark tradition av lantbruksradio. Så vi sökte och fick stipendium för att studera lantbruksradio och poddradio i USA. Och då är det... Och vi till Mellanvästern och träffade jättemånga radiojournalister och poddare. Och lärde oss väldigt mycket om det. Eller vad säger du, Camilla?
Ja, och det man ska komma ihåg det är att i USA finns det jättemycket lantbruksradioprogram. Många sänder lantbruksnyheter varje dag och det finns lantbruksradiostationer. Något som inte finns här i Sverige. Så det var väldigt spännande och lärorikt att få åka dit. Och vi var ju där i 3 veckor och åkte runt verkligen i flera delstater.
Ni var hos Peterson Farm Brothers, om jag minns rätt. Kan ni berätta lite mer om det här gårdsbesöket?
Peterson Farm Brothers var en stor viral händelse över den här tiden. Det var ett gäng bröder som tog kända låtar. Och sen skrev de om texterna så att de handlade om lantbruk. Och det här blev enorma succéer på framförallt YouTube. Och sen när vi skulle åka till Mellanvästern och tog reda på vart de befann sig i USA så visade sig att det passade ju väldigt bra med vår resa. Så då tog vi och tog kontakt med dem. Det roliga i det var också att de var ju svenskättlingar. Och på vägen dit så passerade vi en riktig så här svensk stad som hade allt. Det var som mini-Sverige på vägen. Så det var en liten så, sidospår.
Ja, vi stannade till och åt lunch i den här stan som var fylld med stora dalahästar och de hade svenska namn på gatorna och så vidare. Och så hade de en restaurang som hette The Swedish Crown och så åt vi lunch där och jag är ju från Småland Och då så beställde jag in ostkaka då. Och då kom den med lingonsylt. Och då sa jag, så här gör inte vi Småland. Vi äter inte ostkaka med lingonsylt. Det ska vara annan sylt. Jordgubb eller hallon eller vad det nu är. Men det vill de inte lyssna på. Men det roliga var ju då att då de här bröderna, alltså de var från Jönköpingstrakten då, alltså den här familjen från början som hade utvandrat. Och det visste ju inte vi om, så det är ju en väldigt speciell koppling där då. Att de var väldigt stolta över sitt svenska arv. Och man ska säga också att de var ju väldigt stora då, för det var ju en snackis i hela världen. Och de blev ju även då det året inflygna till Agritechnica, den stora mässan om lantbruksteknik i Tyskland. För att uppträda med sina parodier då. Så de var verkligen i hetluften.
Jag har hört talas om besök på köttdjursauktioner också. Är det någonting som ni kan berätta lite mer om?
Ta den du, Anna.
Ja, alltså vi hade ju som en liten lista på saker. Både som vi ville göra och som vi kom på under resans gång. Och en av dem var ju då att vi hade ju varsina snygga cowboyhattar. För det kändes som att det ville vi ha. Och så hade vi våra nya cowboyhattar och så ville vi gå på köttdjursaktion. För det se hur det var. Och så vi åkte till en och det var så här stora trailers utanför. Och ja, alla gick runt på sina mera slitna då cowboyhattar. Och så gick vi in och det var som en amfiteater. Man sitter liksom längst upp och så går det trappvis ner då till manegen där djuren leddes in och... Och vi presenterade oss för arrangörerna, vilka vi var och att vi kom från Sverige och att vi var lantbruksjournalister. Men så kom vi in och sa de, innan vi gick in så sa de så här, ni får ju absolut inte spela in någonting här. Och det känns som stämningen var ganska tryckt på något sätt. De var ju inte vana vid att det kom några andra kanske som inte brukar vara där. Så vi kände oss lite så här iakttagna, kan vi väl säga. Och sen så börjar ju då den här upp, när de skulle sälja de här djuren, börjar ju den här auktionsutropen rappa. Ja, då vad det skulle kosta. Och det var sånt häftigt ljud, så vi var ju tvungna att smyginspela, för det var så häftigt ljud då. Men samtidigt blev vi ju jätterädda att det skulle bli påkomna. Och då så sa den här utropen så här, wait a minute ladies. Och vi blev jätterädda, tänkte att nu har de sett att vi smyginspelade. Men då istället så sa han så här, these are agricultural journalists all the way from Sweden, give them a hand. Och så fick vi stående applåder där. Så det var ju väldigt kul.
Du lyssnar på ett specialavsnitt av Lantbrukspodden som firar 10 år. Du hör grundarna Anna Nilsson och Camilla Olsson dela med sig av minnen och erfarenheter tillsammans med Maria Sander.
En hel del kända ansikten har passerat genom podden under åren. Och en av dem är tidigare statsministern och före detta partiledaren för Socialdemokraterna, Göran Persson. Hur gick den här intervjun till? Minns ni det?
Ja, men det är ett sånt där minne som man nog aldrig kommer glömma, tror jag. Vi ville ju gärna komma till hans gård som han har i Sörmland. Det kunde han inte tänka sig att ställa upp på. Men däremot fick vi komma till hans kontor då, mitt i centrala Stockholm, högt upp i en sån här skyskrapa. Och han var då PR-konsult för en firma.
Nej, han var då ordförande för Sveaskog.
Ja, men han var både det och han var PR-konsult. Mm. Så. Och där fick vi sitta och fika med honom i säkert en halvtimme innan intervjun kunde börja. Och vi var så supertankade. Så till slut kunde vi dra igång. Och det blev en väldigt bra intervju. Det var också, ska vi säga, jag vet inte om det var ett halvår innan som vi hade kunnat spela upp hur Anders Borg sågade det svenska jordbruket vid fotknölarna.
Den dåvarande finansministern.
Precis, dåvarande finansminister i alliansregeringen. Så det här var Göran Perssons första poddintervju någonsin. Och han var nog också ganska nöjd med att få kommentera Anders Borgs inlägg där om lantbruket.
Ja, och det var ju en intervju i tidningen Land, vår systertidning. Som sen en av våra reporter plockade upp och gjorde en intervju av, eller en text av. Och sen började ju florera ett rykte då att det här var att Anders Borg var felciterad. Och då kunde vi ju spela upp inspelningen i podden. Så det gav ju också, alltså det här mediumet, en styrka i att vi kunde visa att det var ingen felcitering, utan det var precis exakt ordagrant vad han sa.
Jag tänker att vi ska lyssna lite på när Anders Borg-uttalandet kommenteras av Göran Persson.
Det är ett uttalande som bär fåntrattens drag, måste jag säga. Och jag förstår inte hur han tänkte överhuvudtaget.
Ja, så där lät det då. Ord och inga visor. Det gav ju också lite ringa på vattnet här. Kan ni berätta mer om vad det resulterade i?
Det var väl då som podden verkligen... ja, men det känns som att det sprängde ett glastak i att... Det blev en riktig snackis, och vi blev ju citerade i flera stora nyhetsprogram, och det blev ju ett av våra absolut mest lyssnade avsnitt, flera tusentals lyssnare.
Mm, ja, men så var det, och det var ju intressant hur någonting hände där, och då hade podden hållit på i ungefär ett år, tror jag att det var, och då började också fler poddar starta, och vi började bli kända både lite, ja, framförallt inom branschen. Vi fick åka runt och berätta om våran podd på olika ställen och så. Och sen så just att det spred sig, minst till exempel Dagens Industri skrev om det här och flera andra också.
Vad har podden lämnat efter sig, skulle ni säga, förutom de faktiska avsnitten då?
Alltså en sak som jag tänkt på som var med redan från början är ju att vi intervjuar ju lantbrukare och skogsägare hela tiden i våra tidningar. Men i podden så fick de för första gången verkligen... Ja, men vi är ju alltid noga med att citera korrekt, men det blir ändå alltid genom... När man skriver en text blir det genom den som skriver. Medan i podden så blev det ju direkt att de som intervjuade kunde berätta direkt med sina ord, med sin dialekt, och beskriva på ett sätt som ger en annan styrka och en annan, eller det är som ett komplement, det är olika saker, men det är det som var häftigt, och jag tror att det var det som också som lyssnarna gillar än idag, att det blir väldigt direkt. Så det är något som är kvar, och podden har ju faktiskt, den var ju vilande ett tag, men sen har den återupptagits, så den är ju, den kör ju vidare.
Mm, absolut. Och just det där att vi var först någonstans, så tänker jag att vi antagligen har inspirerat väldigt många andra att starta. För att numera så finns det ju flera lantbrukspoddar och poddar som handlar om skog och så. Så att det är ju jättekul att få ha varit den som gick först.
Ja, och jag tänker på när jag lyssnade igenom det första avsnittet nu på morgonen. Och det var ju ett ambitiöst upplägg, det hade vi. Det var ju, vi hade ju inslag, vi hade även Veckans Bonde som ett stående inslag redan från början. Och nu faktiskt så är det ett nytt stående inslag i Lantbruk som papperstidning. Så där ser man en fortsättning av det konceptet. Och även ska jag säga att vi har ju vår Lantbruks egna tävling, Teknikutmaningen, som bygger på att... läsarna skickar in sina tekniska lösningar på ett problem eller en vision på ett problem. Och det var faktiskt en idé som vi snappade upp när vi var på den här poddresan i USA. Att det fanns en liknande tävling då där läsarna integrerade med redaktionen, som vi blev väldigt inspirerade av.
Lantbrukspoddens ambition har ju hela tiden varit att det ska finnas något för alla. För lantbruk är ju, som ni varit inne på, ett väldigt brett ämne. Hur gör man för att säkerställa det?
Ja, men jag tänker att man hela tiden går på lust och nyfikenhet. För om jag är intresserad, tycker att någonting låter spännande och är nyfiken och lustfyllt, så tänker jag att väldigt många fler än jag tycker att det låter spännande. Det är ju så lite som nyhetsarbete går till. Alltså, det finns ju hela tiden ett urval där någon tar ett beslut om att det här verkar spännande, det här borde vi göra någonting av, det här borde vi gå vidare, det här borde vi skriva, det här borde vi spela in på något vis. Så att med nyfikenhet och lust så tror jag att man ändå hittar någonting som kan fånga folks intresse. Och sen så handlar det ju såklart om liksom och se att man har, att man också tänker till. Har vi någonting här från den här delen av branschen? Och har vi med dem? Så det måste man ju också ha. Och det tycker jag att vi har lyckats bra med verkligen här.
När vi drog igång det här så var det så nytt och oprövat. Och så säger att vi jobbade, vi fick okej för våra chefer att dra igång den här podden. Men vi hade ju inte några extra resurser. Jag var ju reporter då och jag bevakade alla ämnen, men kanske växtodling lite mer. Och du Camilla var ju webbredaktör, så vi hade ju, det var vår ordinarie tjänster. Så podden gjorde vi ju lite grann på väldigt mycket passion och entusiasm och lust. Så vi tryckte ju in det på i våra ordinarie arbetsuppgifter. Och vi klippte ju allting själva och vi la ut allt. Vi gjorde allting. Det var liksom, ja, vi gjorde allting från scratch. Och jag var ju då reporter, så jag gjorde ju oftast alla inslag. Ibland så fick vi även inslag från våra kollegor i reportergruppen. Men det var ju mycket att jag gjorde ju, och då kan jag säga, då gjorde jag inte enskilda poddintervjuer, utan det var ju oftast att jag gjorde en skrivintervju som jag även fotade och filmade ibland, och så gjorde vi podd. Så det var ganska maxat, kan man säga. Ett annat maxat minne var när vi gjorde ett specialavsnitt om Borgbyfältdagar som vi gjorde på plats. Och vi hade ju som vanligt ett späckat program. Men så var det så att du, Camilla, blev sjuk. Så du var hemma influensa och jag åkte själv. Men jag fullförde ju ändå det här maxade programmet. Och så ville vi även ha livekänsla. Så vi satt ju alltså klippte på natten för att ligga ute på morgonen dag två på Borgby. Så det var ju, ja, det var fullt upp, kan jag säga. Och vi kanske har ett klipp därifrån.
Förra året så lockade mässan nästan 17 000 besökare. Och arrangörerna i Malmöhus hoppas ju såklart att besöksrekordet ska slås i år. Och det har varit en regnig första dag, men det har ändå varit trångt på mässgatorna och i mästtälten.
Ja, så där lät det alltså i Borgeby, Camilla.
Ja, jag minns det jätteväl. Vi skulle åka på morgonen. Jag vaknar och har nästan 39 graders feber och kunde inte riktigt stå på benen. Så att, Anna, du gjorde alla inslag och sen satt vi och mejlade till långt in på natten och jag klippte och vi klippte och du gick ut och kompletterade. Och, ja, det var ju lite så vi jobbade. Vi hade gjort så från Elmia-mässa också, suttit och klippt halva natten och så. Också kunna, det var roligt att kunna ge det till lyssnarna att vi är där det händer och vi ger ut när det händer direkt. Eller så fort vi i alla fall kan. Så att, ja, det var ett speciellt minne verkligen.
Till sist tänkte jag att vi skulle lyssna lite på en bit som rör bland annat en omtalad kostöld som du följde noga, Anna.
Jag tycker polisen har brustit på ett allvarligt sätt och på ett sätt som man verkligen inte kan lasta den åtalade för. Det är inte hans fel helt enkelt.
Kriminalprofessorn Leif G.W. Persson kommenterar tingsrättens dom i korättegången.
Ja, korättegången, det låter allvarligt. Kan du berätta mer?
Ja, det här är ju som en riktig tidsmarkör, att det här var 10 år sedan. Då hade ju SVT ett program som heter Veckans brott, där journalisten då Camilla Kvartoft och programledaren gjorde det här programmet ihop med Leif G.W. Persson då. Och det var väldigt stort, det var jättemånga tittade på det. Och då så blev det då att det var ju ett fall som de följde väldigt noga, som handlade om en lantbrukare i Sörmland som anmäldes ett stort antal kor, ett 70-tal stulna då, som jag följde som reporter. Och det följde vi även upp då i podden.
Vad minns du från det här, Camilla?
Det här måste jag faktiskt säga att jag lite hade glömt bort. För det här visar, tycker jag, på Lantbrukspoddens bredd. Hur många kända personer som har passerat här. Du var inne på det tidigare lite, Maria. Och Leif G.W. Persson då, Göran Persson, Anders Borg, ja, ett citat i alla fall. Men också danska bonderöven. Vi har haft många, både kända och okända personer. Och det är det som är roligt med det här avsnittet, det är ju att det blir lite, ja just det, det var den här personen som har varit med här också. Vad mycket vi har gjort. Jättekul, tycker jag.
Och en annan grej då med Leif G.W. var ju det att, om du minns det, Camilla, så hade vi ju, som när vi skulle lägga upp det programmet, så hade vi att vi skulle ha olika roller, du och jag. För det var så poddarna var. Vi var oftast två personer. Och då skulle du vara, Camilla, Kvantoft, för att du liksom hade den här journalistbakgrunden och jag skulle vara Leif GW Persson, så den lite buttra liksom experten.
Ja, så var det ju faktiskt. Det var precis en lite mer friare expert och sen en som skulle liksom leda programmet lite mer.
Ett inslag som är ett kärt minne och som också visar på kreativiteten kring hur vi tänkte när vi gjorde podden. Vi hade ju inte några rättigheter till att ha musik i. Men då var det när jag gjorde ett reportage från en fältvandring utanför Kalmar. Så här nu på våren. Och då när jag beskrev det här, och du kan mena att du hade inte varit på någon fältvandring då. Så, och då fick du liksom religiösa referenser när jag berättade om det här i vårgrönskan. Så vi ska lyssna på det.
Ja, nu är det sannoliken fältvandringarnas tid. Och lantbrukets unga förmågor i LRF Ungdomens Rost har samlats för att kolla in försök och höra det senaste nytt om från växtodlingen.
Ja, så härliga tider. Vad säger du, Camilla?
Det var det verkligen. Och jag slås också när vi lyssnar på det här. Det låter nästan som att vi snackar upp allsvenskan. Det är liksom, nu drar växtodlingssäsongen igång. Och superhärligt. Tänk om vi skulle ha en växtodlingspodd och liksom verkligen rapportera ner på grödnivå hur de olika tar sig och olika, vad heter det, insatser man gör i fältet och så. Väldigt, väldigt kul.
Det här, det var faktiskt, vi hade ju en lång, efter vår USA-resa, som vi ofta refererar till även så här 10 år senare, kan våra kollegor intyga. Men då hade vi ju en lista. Då hade vi faktiskt en idé om det, att göra en sån live-podd från söder till norr och följa. Det är ju väldigt häftigt när det drar igång och efter man kollar grödorna efter vintern. Och, ja. Så det är fortfarande en stark idé skulle jag säga.
Det är det. Och det som var kul också med det här, som när jag satt på redaktionen i Stockholm, Anna, du var ute och fältvandrade, jag tror att du kanske skickade tillbaka inslag, jag satt och klippte det och lyssnade, och sen fick jag just den här känslan av att gud, vi skulle ha lite musik här, men vi hade ju absolut inga pengar till att lägga någonting på och köpa musikrättigheter, men det studerade du ihop med en lokal kyrkokör. Ja, och som då sjöng för oss istället.
Och spelade då. Så det är från, får tacka. Det var från Ljungby kyrka, Ljungbyholm. Mm.
Stort tack Anna Nilsson och Camilla Olsson för att ni ville medverka och berätta om era minnen från Lantbrukspoddens framfart genom åren.
Tack så mycket.
Tack.
Det var kul att vara med.
Du har hört Anna Nilsson och Camilla Olsson, grundare av Lantbrukspodden, som i april 2023 fyller 10 år. Lantbruksreporter Maria Sander ställde frågorna. Lantbrukspodden kommer ut med 2 nya avsnitt varje månad. Spetsa öronen, för närmaste tiden kommer det bland annat att handla om psykisk ohälsa bland lantbrukare och det växande problemet med skogsskador. Sam Segerblom har klippt avsnittet. Och jag som har producerat heter Maria Gramer. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden@landlantbruk.se. Lantbrukspodden produceras i vanlig ordning av Land Lantbruksredaktion, som är en del av LRF Media.